En vetegrässhot i baken.
Ja.
Jag förstår. Ja. Och vad gör man, hur för man in
det? Då ligger
man
med det där vetegräset upp i rumpan i ungefär 20 minuter. Sen ska det ut. Också, ja.
Vi kan nästan inte ens föreställa oss. Vi har med oss professor Jan Albert.
Fullständig nedstängning, jag tror inte på det. Att inte gå till skolan, framförallt om man har ett knepigt hemma och sådana saker. Det påverkar ju långt framöver.
För det fortfarande en risk för mig, men framförallt är det att profitera på andra som då har tagit risken att vaccinera sig. För det är ju någonstans en demokratisk handling i min värld att göra.
Det finns väl så att säga, en risk för att det här lite sönderhackade sjukvårdssystemet vi har i Sverige med 21 oberoende regioner och sånt, att det kommer att ställa till problem igen, om man får säga.
Vi ska prova en kakaosvamplatte. Vad känner du för det?
Nej.
Hej, det här är Hälsorevolutionen. Just nu rullar ett antal vaccin mot covid-19 ut över hela världen. Och i Sverige ska vaccinationerna precis börja i större skala. Det rullas ett offensivt vaccinationsprogram ut till oss alla. Och för oss som bryr oss om hälsa på det allra djupaste planet blir frågan: hur ska vi få slut på den här förödande pandemin på bästa sätt, som ju drabbat 90 miljoner människor globalt? Jag heter Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist.
Och jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent. I den här podden så utforskar vi hälsa i både kropp och själ. Men det är ju klart att den överskuggande hälsofrågan det senaste året har ju varit coronan, covid-19. Mm. Med snart 2 miljoner döda världen över. Ser vi slutet på den här historien nu äntligen?
Ja. Ja, vi har med oss professor Jan Albert, virolog och ledande i Karolinska institutets responsgrupp kring covid-19. Du har säkert sett honom i tv-studiosen, och jag ska avslöja att han har faktiskt varit gift med min styvsyrra.
Jaså,
ja, så kan det bli. Ja. Ja. Och går i släkten under namnet Snygg-Janne.
Snygg-Janne kommer. Men det
Snygg-Janne
känns ju
kommer. Det, vet inte om han, jag vet inte om han vet att han kallas för Snygg-Janne.
Det får vi utreda. Ja. Ja. Och sen kommer en av mina favoritförfattare, Denise Rudberg, hit. Jag sprang på Denise i mellandagarna, och vi började prata om allt möjligt. Och då pratade man ju såklart även om corona, och det visade sig att Denise är väldigt engagerad i vaccinfrågan. Mm. Hon blev nämligen inte vaccinerad som liten.
Mm. Det är väldigt speciellt.
Och sen kommer du att dela med dig av ett ovanligt recept i dagens avsnitt, Maria.
Ja, det kommer att bli en svamp-kakaolatte som är gjord på svamp rishi med väldigt långa hälsotraditioner från Asien. Mm. Och just såna här svampar, det är ju, kallas för tickor på svenska. Mm. Mm. Det är ju hälsotrend just nu, och jag skickade faktiskt ut min man och köpa lite pulver.
Hittade du svamppulvret i affären?
Absolut gjorde jag det.
Ja. Var det svårt?
Nej, de hade den.
Du frågade?
Jag frågade och de hade det. Jag kunde inte riktigt uttala det. Jag sa reiki, men det heter ju reichi.
Reichi?
Ja.
Kände de inte att du var lite av en trendkille då?
Jo, hon tittade lite konstigt på mig.
Ja. Mm, mm. Du var inte förväntad.
Nej.
Nu ska vi prova nya grejer, grodan.
Inte jag, men du ska kanske göra det.
Vi ska prova en kakaosvamplatte. Vad känner du för det?
Nej, jag dricker inte kaffe.
Ja, men det här är kakaolatte.
Det här spelar ingen. Jag har kakaolatte.
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, vi får se. Vi får se.
Vi får se.
Mm.
Vad kommer du med? Jag gör 2 koppar och så får du titta. Okej?
Okej.
Men vad roligt att du skickar ut din man på nya hälsouppdrag.
Ja.
Är det något du brukar göra?
Ja, det kan hända.
Han får och det, spana.
Ja, han får vara med om mycket små saker i vårt kök.
Mm. Vi ska komma in på dagens ämne. Men det här med svamp är ju en liten trend. Vi får nästan utforska det i ett eget avsnitt någon
det är
gång, tänker jag.
Men just de här svamparna, de här tickorna som sitter ju på träd, som utväxte på träd, är ju väldigt antioxidantrika.
Precis.
Men hur har vi själva haft det nu med, vad tänker vi om vaccinet som kommer nu?
Ja.
Vad tänker du?
Nej, men först kändes det ju som något helt utopiskt som aldrig skulle komma. Det är liksom, ja. Och sen plötsligt var det klart. Så på något vis så kändes det väl som att det blev, ja, vaccinen blev godkända lite snabbare än vad jag i alla fall hade känslan av tidigare i höstas. Mm. När allt var så osäkert. Men nu är ju den stora frågan då, när ska man få vaccineras? Mm. Jag har haft diskussioner med min mamma som är 75. Mamma Helen som jag nämner ofta här i podden. Och hon och hennes jämnåriga och många med henne är ju upprörda över att man inte har vaccinerat vårdpersonalen först. Mm. Utan då, ja, den allra äldsta riskgruppen. Mm. Och det finns ju såklart, ja, alla, det finns ju så många grupper som behöver prioriteras. Men att prioritera vården tror jag väldigt många är överens om. Att det,
ja, det verkar ju logiskt.
Kanske man, där, man borde ha börjat där för, ja, att vi ska känna oss liksom safe. Mm. Vi, mm. Nej, men sen så lever jag ju med en man som har cancer, vilket vi, ni har fått möta Anders i ett tidigare avsnitt. Lyssna på det om ni inte har hunnit göra det. Så vi går ju hemma och väntar på, ja, men när ska Anders bli vaccinerad? För att han är ju riskgrupp och prioriterad. Mm. Men frågan är då liksom, vilka andra ska komma före? Och det där är ju jättesvårt. Vilka är viktigast liksom? Ja. Mm.
Det är en jättestor fråga. Men jag som ju bor i England, ja, där har man redan vaccinerat 2,6 miljoner människor. Ja, vad har Sverige väntat, Gud, på? Det är inte klokt. Israel, lika stort som Sverige, de är i full gång. I Storbritannien bygger man nu 7 jättestora arenor där folk ska, vaccinationscentra. Där man bara ska kunna få det här. Och man har tagit in militären. Och de är ju väldigt bra på administrera, ja, grejer i
organisera
kris. Organisera och upp. Och det sitter någon sån här,
köra på, ja,
dude i direktsändning och bara liksom säger, nu kommer de paketen dit och nu slussas de grejerna där och där kommer vi ha de köerna.
Ja.
Så jag tycker, kan känna att jag är lite, jag ska fråga snygg-Janne,
ja,
Jan Albert, om varför Sverige har varit lite sena på pucken.
Ja,
förstår inte riktigt.
Det handlar väl just om att de vaccin vi har beställt inte har blivit helt godkända, eller var det inte det?
Alltså det har ju varit att vi har suttit och väntat på EU.
Jag menar det.
Och, ja, varför måste vi göra det? Det finns EUs lagstiftning. När det är nöd så kan man ta hand om egna vacciner. Och jag hävdar att det här är en nödsituation.
Verkligen, verkligen.
Men jag tänker också, jag tycker det här som du sa var väldigt spännande. Det här skulle inte komma förrän om 1,5 år, sa man i våras. Mm. För då ungefär 10 månader sedan. Mm. Och så blev det här klart på 7-8 månader. Mm. Mm. Och jag har tittat lite närmare på det här. Och redan i slutet av januari så hade ju vetenskapsmän fått reda på DNA-sekvensen. När det gäller viruset, eller RNA, för det är bara en sträng. Mm. Och det här har gått så himla fort. Och det tycker jag är spännande. Att det området som verkligen har levererat, aha, har varit forskningen.
Aha.
Politiker har wobblat. Aha. Generaldirektör åker till solen. Det beställs inte munskydd, aha, i kommunerna. Mm. Regionerna säger X. Alla sitter och pekar på varandra.
Mm.
Men vetenskapen har bara slöjdat.
Verkligen.
Och hela jorden har gått ihop. Och med öppna databaser. Och bara som ett team för att lösa det här, aha, problemet. Det här är människan när hon är som bäst, ja, tänker jag.
Ja.
Så har vi fått fram det här vaccinet mycket snabbare än vad någon trodde.
Mm.
Och det är det stora miraklet,
eller
i
hur,
detta.
Ja, fantastiskt.
Det är det som har blivit bättre än förväntan.
Mm.
Och det var ju ingen som trodde det.
Mm.
Och det är ju tack vare ett antal nya tekniker inom molekylärbiologi, hög energifysik, massa och spännande områden. Så det här tycker jag vi kan lära oss något av, att så här stor kan människan vara när hon samarbetar,
ja,
när hon delar information,
ja,
när hon inte pekar finger, utan när hon är sitt bästa jag.
Ja.
Mm. Och därför så blir jag också så besviken på alla vaccinmotståndare som liksom, utan att ha så torrt på fötterna, bara så här som en reflex, är emot detta utan att sätta sig in i materien.
Ja.
Det tycker jag att det förtjänar, att man liksom tar reda på fakta.
Och den här tyska forskarduon var det, va?
Ja.
Som, det var ett par.
Det är ett par.
Jag läste någon story om dem i New York Times, tror jag. Och de skulle gifta sig mitt under arbetet. Läste du också det?
Och det vet du, coolt. Det är liksom inga unga turturduor, utan de är så här 50-60 bast.
Men de skulle ändå hinna med liksom
supersolida
och gifta sig. Men de hoppade över allt firande av naturliga skäl kanske. Och sprang tillbaks till laboratoriet efter vigselceremonin. Det visar lite grann på vilken drivkraft de faktiskt har.
Två fantastiska entreprenörer, turkiska invandrare
till
Tyskland som har utvecklat det här. Det här är ju, de har ju sen gått ihop med Pfizer.
Ja.
Och när det gäller AstraZeneca så har de gått ihop med forskargrupp i Oxford.
Ja. Mm.
Så jag kan förstå de som tvekar, som har personliga historier, familjer av narkolepsin från svininfluensan. Ja. Vi ska prata om det sen.
Absolut. Jag var faktiskt en av de som inte gick och vaccinerade mig mot svininfluensan, medan resten av familjen gjorde det.
Ja.
Och Anders, min man, var lite irriterad på mig, minns det. Han bara, men kan du bara göra det här? Jag bara, jag har ingen lust. Jag vet inte, det är något som gör att jag inte vill. Och det var ju inte... Det går inte att dra samma parallell.
Det,
för det var ju inte
parallell.
Liksom en allmän rekommendation på samma sätt, eller hur?
Nej. Och min son fick synstörningar faktiskt av det där vaccinet. Och väldigt otäckt som har gått över nu.
Men, och det är klart att det finns i folks minne. Ja. Det är inte länge sedan. Och då kan det vara en del som tänker att man ska vara skeptisk i ett sånt här tidigt skede. Det har jag andra i min närhet som också är. Men vi ska ju prata mer om det här idag, bland annat med Denise Rudberg.
Ja, och med nu vår första gäst som är på väg in, Jan Albert. Ska vi välkomna honom?
Ja, det gör vi.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Jan Albert, välkommen hit.
Tack, tack.
Du är professor på Karolinska institutet i smittskydd med speciell inriktning på virologi.
Och
du, ja, och du leder KIs covid-grupp och har synts mycket i media under det här gångna året. Hur det känns för dig som forskare att plötsligt bli liksom ett med svenska folket på det här sättet?
Ja, lite överväldigande och oväntat. Det är ju ingenting som jag har liksom strävat efter eller egentligen som jag vill hålla på med hela livet. Utan, men jag, i det här sammanhanget så har jag tyckt att det varit viktigt och bra. En del av mitt uppdrag på något vis.
Men att sitta i sminkstolen där innan tv-studion och sen bredvid olika ministrar och så vidare. Liksom, hade du väntat dig att ditt liv skulle bli så?
Nej, det hade jag ju inte. Även om jag har varit med lite grann i mediasammanhang. Bland annat under svininfluensan när jag jobbade på Smittskyddsinstitutet. Det som nu är Folkhälsomyndigheten.
Du kom ju in i virologin mycket via HIV-frågan och det här var ju en stor och jätteviktig sak på 80-talet som också drog liksom över världen. Det var en sak som skapade mycket rädslor över hela världen och alla började fundera över, och då handlade det ju om samlevnad och sexualitet väldigt mycket.
Ja, verkligen.
Var det någonting du lärde dig där under hela den krisen, kan man säga, innan de här bromsmedicinerna började komma? Var det någonting du lärde dig där som du har tagit med dig in i arbetet nu?
Jo, det tycker jag nog att jag har. Bland annat det här med att vetenskap och kunskap, solid liksom baserad kunskap, är viktigt även för allmänheten och i media. Det var ju bland annat väldigt mycket stigma och är fortfarande stigma kring HIV-infektionen. Och jag har lite grann varit en advokat eller opinionsbildare för att man ska se på HIV-infektionen som vilken infektionssjukdom som helst. Och att det här med långa fängelsedomar för enstaka som har visserligen misskött sig men ändå inte haft för avsikt att skada. Det hjälper liksom inte saken. Det vidmakthåller ett stigma för HIV. Så att jag var väldigt glad när det här har gradvis ändrats så att man ser på HIV som en infektionssjukdom mer än som någon slags pest med som är helt annorlunda än alla andra infektionssjukdomar. Och det ser man ju lite grann av nu också med missinformation och rykten och massa sånt.
Och shaming.
Ja, verkligen.
Man shamar den som gör fel och folk beter sig konstigt mot varandra plötsligt på stan. Och vi har alla berättelser om barn som blivit nerboxade i affären och så vidare. För att folk är rädda.
Ja, verkligen. Mycket av det där bottnar ju i någon slags ganska primitiv rädsla. Mm. Både när det gäller HIV och framförallt gällde HIV men och nu covid.
Du, vad tänker du om läget nu? För liksom på ena sidan har vi ju då, vi har pratat innan här om ett vaccin som nästan mirakulöst snabbt har tagits fram.
Mm.
Så vetenskapen har ju verkligen levererat här, till skillnad från att det har vobblats på lite andra håll ibland.
Ja,
så å ena sidan är det här vaccinet på väg och ska rullas ut. Och å andra sidan så är vi med om i Sverige så att säga en hårdare nedstängning och många delar av världen. Det har liksom inte varit så här sedan ungefär andra världskriget. Landsgränser är stängda, folk är hemma från arbetet, skolor i hela världen. Är vi i början av slutet eller i slutet av början? Eller hur tolkar du allt det här?
Ja, det är ju jätteviktiga frågor och också nästan omöjligt att svara på, därför att det är så många faktorer som påverkar graden av smittspridning. Så att, men jag tror att vi liksom är på någon slags kulmen kanske ändå i Sverige och i västvärlden. Att när vi börjar komma framåt sommaren så är det många faktorer som kommer samverka till att det kommer vara betydligt lättare, och det är osannolikt att det ska bli lika eländigt när vi kommer till nästa vinter.
Och de faktorerna är?
det är kanske framförallt det här med att till nästa vinter så kommer nog tillräckligt många hunnit vaccineras. Så att vi har skydd både mot smittspridning hos allmänheten, men också att de som verkligen riskerar att bli allvarligt sjuka är bättre skyddade. Mm. Så det är kanske den allra viktigaste faktorn. Men sen är det ju också så att ganska många har haft det här nu, och det samverkar ju med vaccinationerna. Och ytterligare faktorer är att viruset är uppenbart känsligt för säsonger och sprids mycket bättre på vintern.
Gillar kyla, och det beror ju på hur viruset är konstruerat, eller hur? Vad är det som gör att viruset tycker om kyla så mycket?
Det är också en kombination av saker, men det är ju väldigt uppenbart att influensa, som är välkänt, är ju en vintersjukdom, och många andra luftvägsinfektioner är det också. Och även de kusiner till coronavirus som är vanliga förkylningskoronavirus, de är nästan helt borta på sommaren och så toppar de på vintern. Mm. Och så har det varit, vi har tittat på och publicerat vetenskapligt att de har uppfört sig så i Sverige och i Stockholm under, vi tittar på 10 år tillbaka. Mm. Så, vi prognostiserade att det skulle bli en svacka under sommaren och också värre nu till hösten och vintern igen. Så det är ganska förväntat egentligen att vi har mer besvär nu igen efter sommaren som var ganska lugn.
Mm. Varför gillar viruset kyla och varför tycker det inte om värme?
Dels så är det att virusets fetthölje och även de små droppar som bildas när man hostar och nyser och för den delen andas eller sjunger, de blir mer lättsvävande, så att viruset transporteras bättre genom luft, framförallt då inomhus på vintern. Och sen är det också så att våra slemhinnor och vårt immunsystem påverkas till viss del av vinterklimat, både in och ute. Så att immunsvaret är lite sämre. Och så umgås vi på annat sätt dessutom. Vi är mer inne, tätare tillsammans. Ja. Så alla de här grejerna tillsammans samverkar. Men exakt fördelningen av vad som är viktigast, det är nog ingen som riktigt vet.
Du, om man tittar då, vi sa det att vi har gränsen mot Danmark och Norge som halvstängs. Vi har kyrkor som är stängda för första gången sedan medeltiden, eller jag vet inte riktigt. Vi har knappt någon flygtrafik. Vi har barn som inte får gå i skolan. Sverige har haft skola sedan 1842. Mm. Vi har en statsminister som blir mediamobbad för han ska gå ut och köpa några reservdelar till en rakapparat eller vad det var. Vi ser hela industrisektorer som går på knä, framförallt inom turism och så vidare. Är vårt svar på viruset rimligt, tycker du?
Både ja och nej, och det här kommer ju vara jätteintressant forskning framöver där man försöker titta på hela effekten av pandemin. Inte bara räkna hur många som har avlidit sista dagen eller veckan, utan de långsiktiga effekterna på framförallt hälsa. Därför att arbetslöshet och att inte gå till skolan, framförallt om man har ett knepigt hemma och sådana saker, det påverkar ju långt framöver. Mm. Men samtidigt så är det ju så, jag tror att alla kan förstå att sjukvården hade ju inte orkat med om man inte hade gjort en hel del åtgärder. Och vad som är den rätta balansen här, om det ska vara fullständig nedstängning, jag tror inte på det. Jag tror att vi har, när det gäller de grejerna, hittat ganska rätt i Sverige. Mm. Sen finns det en hel del som vi också skulle kunna göra bättre, och vi skulle kunna lära oss nu utav Norge och Finland och så, som har en bättre situation och har haft hela tiden. Mm. Men total nedstängning tror jag har för mycket negativa effekter ändå. Mm.
Så har nu det här vaccinet kommit, och det är inte ett vaccin utan det är ju flera. Och hur kommer det sig då att just vetenskapsvärlden har varit så himla duktig på att få fram de här vaccinerna så fort? Det har ju gått kanske dubbelt så fort som alla hade trott i sina bästa önskningar. Det har tagit 9 månader eller något sånt där. Och alla sa, om vi har tur tar det 1,5 år. Det har gått med raketfart.
Ja, verkligen.
Varför? Jag hävdar att det är ett mirakel. Varför har det miraklet skett?
Jag tror att det är en konsekvens av modern vetenskap. Framförallt molekylär biologi. Alltså det här med att kunna arbeta med och förstå hur gener fungerar, hur virus fungerar genetiskt. Så att man har ju tagit fram de två vaccin som nu är godkända inom EU är ju gjorda med en helt ny princip som kallas RNA-vaccin. Det är en princip som inte man hade inte kunskap att göra det för när till exempel när svininfluensan kom, utan då använde man gamla vanliga principer.
Det finns ju en del som säger för att det är en ny princip så skulle det vara någonting farligare med det här. Så det finns ju ett antal olika tekniker man använder när man gör vaccin. Man har avdödade så att säga viruspartiklar och så har man virala vektorer. Nu har vi den här RNA-tekniken. Beskriv den.
Det skiljer sig när det gäller det rent tekniska, men syftet med vaccinet är att presentera för immunsystemet det som behövs för att man ska få immunskydd. Och det är de här utskottsproteinerna, spike-proteiner på viruset. De här utskotten som man kan se på bilder av viruset. Utskotten är det som viruset använder för att bilda. Coronavirusets sådana här utskott. Mm. Spike-protein.
Man ser den här taggiga som är på viruset.
Taggarna på utsidan.
Som det fäster vid i cellerna i kroppen.
Ja, precis. Det är det som viruset använder för att fästa till målceller och sprida sig i våra kroppar. Och mellan individer också. Och vad man gör då är att man gör den arvsmassa som behövs för att göra just det där proteinet. Och så sprutar man in det och ser till, har konstruerat det på ett sånt sätt så att det börjar göra spike-protein enbart. Inget infektiöst virus. Utan bara det här, just det här äggviteämnet. På ett sånt sätt och i tillräcklig mängd för att man ska få ordentligt immunsvar. Mm. Och de immunsvaren är framförallt antikroppar som kommer att blockera den här bindningen till målcellerna. Det är det som är syftet. Mm. Och istället för att spruta in hela avdödade virus eller på annat sätt presentera just de här äggviteämnena, proteinerna, så ser man nu till att det är RNA som behövs för att uttrycka proteinerna i celler. Utan att man ger resten av viruset. Så att rent teoretiskt så borde det vara säkrare än till exempel
traditionella tekniker där man använde
hela virus
som var döda så att säga och langade in dem. Mm.
Eller som också finns så har vi ju levande försvagade vacciner. En hel del av våra vacciner är av den typen, till exempel mässling och så. Mm. Där man ger levande virus fast det är försvagat och det är en jättebra vaccinprincip, men och det här är lite annorlunda, lite modernare. Mm.
Det finns tre olika vacciner, två av dem är godkända för EU-området, i England använder man tre. Vad är skillnaden på de här vaccinerna och när ska man ta vilket så att säga? Vad ska folk tänka om det här?
De skiljer sig en aning, men för gemene man så är de som används är godkända och kommer att vara godkända och så man ska ta det man erbjuds. Det är väl enkla svaret för allmänheten. De skiljer sig lite grann i sin uppbyggnad, så två är utav den här RNA-vaccintypen som vi pratade om nyss. Och ett är uppbyggt på ett lite annat sätt där man ser till att det här spike-proteinet uttrycks med hjälp av en vektor, kallar man det, ett annat virus. Och man vet ju inte nu vilket som kommer ha bäst effekt, framförallt inte långvarigt därför att det är inte färdigforskat ännu, men att de är säkerhetstestade och effekttestade, annars skulle de inte godkännas.
Mm, mm. Men du, man pratar om två doser.
Ja.
Och varför behöver man det?
För de här RNA-vaccinerna så rekommenderas två doser. Och det är för att det är ju samma med till exempel TBE-vaccin, alltså den här fästingsjukdomen som vi har här i skärgården bland annat. Där vaccinerar man ju flera gånger. Därför att första gången man utsätts för ett smittämne, även om det är naturligt eller om det är vaccin, då reagerar immunsystemet liksom från noll. Andra gången man utsätts så har man ett minne som man drar igång mycket bättre, snabbare och effektivare immunsvar. Och det är där man utnyttjar då för sådana vaccin som inte riktigt ger tillräckligt skydd av en enda dos. Och det är sannolikt att alla de här vaccinerna kommer man behöva upprepa med någon slags regelbundenhet, precis som man gör med influensa till exempel till riskgrupper.
Du, Sverige har ju i mycket liten skala börjat och nu ska det här rulla ut i större skala. Och i Storbritannien där jag bor har man redan vaccinerat 2,6 miljoner människor. Vad tänker du om den skillnaden? Alltså det här är ju liv som på något sätt, det är ju bråttom.
Ja, det har varit mycket diskussion om det. England har ju både så att säga fått beundra men också kritik för att man har godkänt extremt snabbt de här vaccinerna. Så att England har ju inte, är ju inte längre en del av EU.
Nej, men de gjorde det här när de fortfarande var Alltså, de använder nödlagstiftning inom EU för att godkänna.
Och det är det enda landet i EU som har gjort det. Och det kanske var på grund av att de var på väg ur. Så att Sverige har ju samma så att säga, tempo som resten av EU.
Ja.
Och vi har då har EU tecknat kontrakt för leverans av vaccindoser. Vi har fått lika mycket som alla andra länder i förhållande till vår befolkningsstorlek. Och jag tittade just idag på de aktuellaste uppgifterna från Folkhälsomyndigheten. Och vi har fått 160 000 doser till Sverige hittills. Och hälften av dem har givits. Och jag tror att vi ligger ungefär i fas med andra länder. Det kan vara så att några har liksom fått ut lite mer av det som de har fått levererat in till landet. Men vi är i stort sett fas med andra länder. Sen hur det kommer vara när vi börjar få mycket vaccin levererat, om vi verkligen kommer att hinna liksom vaccinera i tillräckligt snabb takt, det får vi se. Det finns väl så att säga en risk för att det här lite sönderhackade sjukvårdssystemet vi har i Sverige med 21 oberoende regioner och sånt, att det kommer ställa till problem igen, om man får säga.
Nu är ju inte du ansvarig för vaccinationerna i Sverige, så att det blir ju mer en kommentar du kan göra. Men eftersom jag bor i Storbritannien och har sett att de tar in militären som får vara med och sköta det här. De ordnar 7 gigantiska vaccinationsställen redan i landet. Man är redan igång, och det här, vi talar ju om liv som kan räddas i någonting som är vårt största folkhälsoproblem just nu på ett sätt. Va? Det mest dramatiska i alla fall. Israel, som har samma storlek som Sverige, har också gjort den här typen, är redan igång på en jättenivå och har stora fotbollsstadion där man vaccinerar människor. Varför blir vi inte lite byråkratiska här när vi liksom sitter och säger vi ska vänta på EU? Ja, men liv går ju till spillo under tiden och vaccin finns. Är inte det lite tillbakalutat? Tycker du inte det?
Jag håller inte riktigt med om det där, därför att jag tycker att det är jätteviktigt att den här så att säga, registreringen och bedömningen av säkerhet och effekt, att den görs ordentligt. Och EU jobbade jättesnabbt, den europeiska läkemedelsmyndigheten.
Mm. De är EMA. Duktiga, ja visst. Ja,
de jobbade väldigt snabbt med det här, förhoppningsvis grundligt. Jag har stor trygghet när det gäller det. Och att Israel är så att säga snabbare, det beror på att de är inte en del av den här stora EU-upphandlingen heller.
Men det som har hindrat oss är alltså EU-upphandlingen, det är inte säkerheten för andra myndigheter. England har en otroligt skicklig säkerhetsbedömningskapacitet. Den här europeiska myndigheten satt ju förut i London, och många av de människorna sitter nu och gör exakt samma sak för brittiska regeringen. Mm. Och samma sak i Israel, är man otroligt duktig på läkemedelsutveckling.
Ja, absolut. Ja,
men det är... Så det är inte att de har slarvat. De
Nej,
har bara varit snabbare på pucken.
Ja, det har de. Och det är klart att om vi inte hade varit med i EU så hade vi fått sköta det här på egen hand. Och jag är inte övertygad om att vi hade varit så att säga, bättre ställda som ett litet land med liten upphandlingskapacitet ändå. Så jag tror att vi ligger så att säga, så bra till som vi kan göra med tanke på den system vi har i EU för att solidariskt dela på de vaccindoser som företagen levererar och inte roffa åt sig och vaccinera i förtid, om man får säga så. Det här kommer ju vara en jätteutmaning att både se till att man så att säga vaccinerar sitt eget land, men också se till att inte lämna stora delar av världen utanför där det också behövs vacciner.
Mm, absolut, absolut. Det har dykt upp ett antal mutationer av det här viruset. Man har pratat om de mutationer som varianter som finns i Storbritannien. Det finns även i Sydafrika, har man pratat om det. Hur orolig ska man vara för att det här coronaviruset muterar?
Det är helt förväntat att det kommer att mutera. Därför att det här är ett RNA-virus. RNA muterar. Vi vet att influensa förändrar sig från år till år. Så att vaccinerna måste uppdateras med jämna mellanrum. Så att det är helt förväntat. Och det är också viktigt att man därför har en övervakning av genetisk variation hos viruset. Och där har England varit duktiga. Danmark också väldigt duktiga. Mm. Och Och nu har man upptäckt då två varianter som så här långt ser ut som att det är nog troligt men ännu inte bevisat att de är mer spridningsbenägna. Och det är allvarligt därför att då krävs det liksom ännu lite mer åtgärder mot smittspridning, ännu mer nedstängning om man får säga så, för att få samma effekt. Mm. Men som tur är så verkar det som att vaccinerna funkar mot de här varianterna och att de inte heller är allvarligare för de som blir infekterade. Mm. Men vi kommer säkert att se så småningom mutationer som gör att vaccinerna funkar sämre, så att man behöver titta över vaccinernas komposition och ändra lite grann i dem. Och det finns det beredskap för. Så att det, framförallt med de här RNA-vaccinerna, så är det faktiskt väldigt lätt att göra. Men det är klart, har man producerat några miljarder doser och sen så måste producera en miljard nya därför att viruset ändrar sig, så är det inget bra. Mm.
Att äldre och sköra personer ska vaccinera sig och personer i riskgrupper och kanske även medelålders ska vaccinera sig, det tycker i alla fall jag är helt självklart. Ja. Men vad säger du om personer under 25?
Nej, men jag tror faktiskt att det här är en tillräckligt allvarlig sjukdom för alla åldersgrupper för att det ska vara motiverat att vaccinera, faktiskt för sin egen skull. Sen har vi ju det här solidariteten med att om många är vaccinerade så kan man hålla ner den totala smittspridningen.
Flockimmuniteten.
Ja, flockimmuniteten som, då, som vi har hört så mycket om. Men vi hör ju ganska mycket rapporter nu. Nu när vi har kommit en bit in i det här, så är det ju många som rapporterar långtidssymptom av ganska allvarlig typ. Och vi ser enstaka barn som får överdrivna immunreaktioner som är också allvarliga. Så att det är inte en banal sjukdom för alla som är yngre, men för de flesta.
Mm. Sverige genomförde ju ett stort vaccinationsprogram mot svininfluensan 2009. Och för en liten grupp personer så fick det här ganska allvarliga följder. Man har pratat om narkolepsi och min son Jakob fick synrubbningar av det här. Som var väldigt obehagliga för honom, och han trodde han skulle bli blind. Och det gick över sen. Och kan du förstå liksom att det där skapade en oro och liksom en bristande tillit? Vad är det i de här vaccinerna och varför går... Alltså, kan du förstå att det där satte igång oro?
Ja, absolut. Det var ju otroligt olyckligt med den där narkolepsibiverkningen, som var väldigt svår att förutse därför att den var så ovanlig, så att det krävdes att många miljoner hade vaccinerats för att man skulle börja se den. Mm. Och det finns ju liksom, det finns ingen absolut garanti för att vi inte kommer se någon typ av ovanlig biverkan för de här vaccinerna som nu är på väg ut. Men man har verkligen gjort stora tester, och så här långt så ser det väldigt säkert ut. Och vad som är tvärsäkert är att det är mycket värre, mycket större risker med att få sjukdomen än att få vaccinet. Mm. Det är ju liksom principen för alla läkemedel och vacciner, att det är egentligen ingenting som är totalt fritt ifrån biverkningar. Det finns inte. Mm. Inte ens placebo är fritt från biverkningar.
Det låter helt otroligt. Jag förstår vad du menar.
Ja, nej, men så är det ju. Och därför så är det ju en enorm utbildningsinsats att hålla emot all den här skepticismen och falska news och
konspirationsteorier.
Precis. Ja. Så det är verkligen en enorm utbildningsinsats.
Eftersom jag håller på med hälsa, och det här gör ju du också, jag får otroligt många människor som skickar i bakkanaler på Facebook och mail till mig med alla möjliga videos med shamaner och medicinalväxtodlare och så vidare från hela världen som förklarar att det här är en konspiration. Och jag såg senast på ett svenskt gym som hade i entrén någon grej om att det här var, jag vet inte om det var Trump, Bill Gates, Kina, laboratorier, Bilderberggruppen, läkemedelsbolagen i någon stor konspiration som låg bakom. Alltså jag bara tänkte när jag såg allt det här, vad får de allt det här ifrån? Vad är det för krafter som håller på med den här typen av, alltså det är hittepå.
Ja, verkligen, det är förskräckligt, och det är ju lika mycket liksom fake news som som det här QAnon i USA och som har spritt sig då till andra delar av världen om att det finns någon jättestor pedofilkonspiration.
Ja, satanistkonspiration bland världens ledare, precis.
Och det är väldigt svårt att mot, liksom, det är lite grann som sådana som argumenterar för att jorden är platt. Man kan inte övertyga med sakliga argument eller med väldigt tydliga vetenskapliga bevis. De som tror på den här typen av grejer tror på det och det går inte att ändra på. Men vad det gäller är ju att så mycket som möjligt bara hålla emot med korrekt och saklig information.
Mm, mm, mm. Du, Nelson Mandela brukade säga, jag älskar det citatet, antingen vinner jag eller så lär jag mig.
Ja.
Och vi har ju inte vunnit mot covid-19 än. Så vad kan man säga att vi lär oss någonting? Vad lär vi oss för framtiden?
Ja, jag tror vi lär oss jättemycket kring både det faktum att virus har alltid varit ett hot och ett pandemihot. Och när WHO listar de stora hoten vad gäller pandemi, då är allting virus. Mm. De har en lista på 10, en blueprint list kallas det. Så det kanske är ändå en slags återuppvaknande att det här är någonting som är ett hot och kommer alltid att vara det.
Vi trodde vi liksom var av med sådana grejer eller på något sätt i moderna samhället, men det finns där alltid.
Ja, ja. Mm. Och det kommer komma nya utbrott som kanske blir pandemier, men i alla fall att det kommer komma utbrott, det är tvärsäkert. Mm. Så det vi har lärt oss är att vi måste ha bättre beredskap för att hantera virusutbrott och andra hälsoutmaningar förstås också.
Hur ser en sån beredskap ut då?
Jag tror att man behöver titta på till exempel hur Sveriges sjukvård är organiserat, om vi tittar mer lokalt. Alltså det här med självständiga regioner som ska fatta beslut och nu till exempel vaccinutrullningen. Alla ska göra det på sitt sätt och det finns mycket utrymme för så att säga nationell samordning och att man har nationella system som är starkare istället för frifräsare regioner. Mm. Det är i alla fall min åsikt. Så jag tror vi kommer lära oss ganska mycket, eller vi bör lära oss mycket och förhoppningsvis få till förändringar. Det gäller också hur ansvaret för hälsa för äldre är organiserat, där det är delat ansvar mellan kommuner och regioner.
Och där så många äldre har hamnat mellan stolarna.
Ja, verkligen.
Var de sjuka eller var de bara allmänt vårdbehövande? Och precis, och det där har ju varit ett problem tidigare, men nu kom det i dagen.
Ja, det har kommit i dagen nu, så att det finns ännu mer tydliga exempel på att vi måste nog se över det här. Ett annat exempel är att vi har otroligt dåligt med nationella datasystem, bland annat nu för att följa upp vaccinerna eller för att följa upp den här sjukdomen överhuvudtaget. Det är återigen så att det är, till och med inom regioner så är det olika datasystem som inte pratar bra med varandra.
Mm.
Och det där har till exempel våra grannländer, de gjorde reformer kring det här för ett antal år sedan.
Intressant. Man tänker ju också nu när landsgränserna har stängt, hur det har kommit i dagen att vi har väldigt dåligt med reservlager av allting.
Ja.
Och hela den här krisberedskapen är väl också något man får titta över.
Ja, framöver. Verkligen. Där är det ju lite grann så att vi har sett regeringen skylla på regionerna och regionerna skylla på regeringen. Och
då händer ju väldigt mycket.
Ja, då blir det ju liksom bara det händer ingenting.
Nej, då händer ingenting.
Nej, och det finns en massa lärdomar att dra. Och därför så är det bra att vi har en sån här coronakommission som ska jobba fram konkreta förslag, analysera vad som har hänt och vad som har varit bra och mindre bra.
Bara slutligen här då. Det här är ett virus med ungefär en 0,5% dödlighet i Sverige som främst drabbar äldre och sköra. Och det har fått i princip hela världen att stänga ned. Om vi skulle få en ny pandemi med en dödlighet på kanske några procent eller jag menar upp till då 30% som drabbar människor under 30-35 som till exempel spanska sjukan gjorde, vad har vi då att sätta in?
Ja, det är ju liksom mer av samma fast bättre. Bättre förberedelser och ännu snabbare vaccin. Bättre förberedd sjukvård för att snabbt kunna ställa om till stora nya vårdbehov. det skulle ju bli förskräckligt. Och det gäller inte alls bara Sverige, utan jag tror inget land är riktigt rustad för ett sånt scenario. Mm. Men det gäller att tänka tanken så att man åtminstone kan göra bättre än vad vi har gjort nu. Och ha beredskap helt enkelt. Mm.
Mm. Tack för att du ville komma hit och dela med dig. Vad ska du göra nu?
Nu ska jag cykla till mitt jobb på Karolinska sjukhuset.
Ja, vad ska du göra idag?
Jag har en hel del möten, bland annat med just den här coronagruppen på KI. Zoom-möte då, inte fysiskt möte. Mm.
Vad ska ni prata om idag?
Det är en slags intern utredning av vad KI har gjort bra och kanske kunde göra bättre. Både nu akut men också för kommande hälsohot.
Mm. Varmt lycka till.
Tack.
Ja, det har varit mycket diskussioner om Kinas roll när det gäller uppkomsten av covid-19, de här köttmarknaderna och hur man nu stänger ute Världshälsoorganisationens personal. Men vi får inte glömma bort att Kina också har en mycket fin medicinsk tradition. Och där har man länge använt olika tickor som medicinalväxter. Du har säkert sett tickor. Det är en slags svampar som växer på träd. Och man kan se svampens fruktkropp som en hård utväxt rakt ut från både döda och levande träd och buskar. Och här i Norden kan man se sådana tickor högt uppe på stammen på till exempel träd som björk, alm, kastanj, sälj och lönn. De här tickorna är en sorts parasiter på trädet och innehåller starka doser av antioxidanter. Och det är ju starkt hälsobringande. Och det här har man länge vetat i Kina. Lacktickan eller rishi eller lingzi som kineserna säger, ört av andlig styrka, det är en vedlevande svamp som helst växer på stubbar och rötter av lövträd. Den glänser röd och i Sverige så växer den ända upp till södra Norrland. Men den finns också i andra delar av världen som Malaysia, Kina, Japan och USA. Den har även kallats Divine Mushroom, gudomlig svamp, och Immortality Plant, eller odödlig växt. Eller Manentake, som på japanska motsvarar tusenårig svamp. De här rishi-svamparna, de innehåller sockerarter som kallas beta-glukaner. Det finns labbrapporter att sådana kan stoppa tillväxten och spridning av cancerceller i djur. I människostudier har man sett starkt immunförsvar och att svamparna innehåller stereoler som är en slags föregångare till hormoner. Och det kan ihop med andra substanser i svampen ha blodtryckssänkande och antiallergena effekter. Ja, man ska inte ta det här om man äter varfarin eller andra blodförtunnande medel eller om man genomgår cytostatika behandling. Då ska man förstås rådgöra med sin läkare för det kan påverka immunförsvarets funktion. Men om du är frisk och vill stärka upp din kropp kan det här vara intressant att testa i rimliga doser. Det finns idag en rad svamppulver på hälsokosten. Det var där min man hittade pulvret och då både naturligtvis online och IRL. Och idag tänkte vi vara lite trendledande med en svampkakaolatte. Då gör man så här. 2,5 deciliter valfri mjölk, du kan prova med mandel, soja, havre. 1 tesked svamppulver, 1 matsked nötsmör, 1 tesked honung, 2 matskedar kakaopulver, 1 nypa kardemumma och 1 nypa kanel och 1 nypa havssalt. Och så tar man alla de här grejerna och kör i en blender. Och sen värmer man upp den här latten i en kastrull. Känn efter med fingret så det inte blir för varmt. Och drick och njut.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Ja, vaccinationer kan ses som en självklarhet, men så är det inte för alla. Och välkommen hit, Denise Rudberg.
Tack snälla.
Och du har hund med dig också.
Jag har hund med mig. Det är labradoren Stina.
Stina ligger just nu väldigt stilla och tittar på mig med sina väldigt vackra ögon. Du ser att vi pratar om dig. Hej. Ja, Denise, du är bästsäljande författare som nyligen firade 20-årsjubileum.
Stämmer.
Mest känd för Elegant Crime-serien med åklagarsekreteraren Marianne Jidhoff som huvudfigur. Och sen en ny historisk serie.
Ja, exakt. Som handlar om kvinnliga kodknäckare på under andra världskriget på Karlaplan 4.
Ja, spännande. Mm. Och sen är du väldigt hälsointresserad och icke-vaccinerad som barn. Berätta, du blev aldrig vaccinerad. Varför då?
Nej, alltså min mamma tillhörde den här väldigt alternativa falangen som ansåg att vaccin inte var något bra, för det fanns bieffekter. Och när jag sen blev större så drabbades jag, alltså jag var 10 år när jag fick mässlingen och blev väldigt, väldigt allvarligt sjuk. Och strax därefter fick jag även kikhosta. Så jag var borta från skolan i nästan 6 månader under 4:e klass. Vilket resulterade i ganska dåliga resultat. Sådär. Men framförallt så insåg jag att jag var väldigt nära att dö under den här perioden. Och jag kommer ihåg att jag senare ifrågasatte hur det kom sig att jag inte hade blivit vaccinerad. Nej, men det tyckte jag att det var en onödig risk. Och som vuxen tycker jag att det är en fullständigt idiotisk förklaring med tanke på att det är, för det fortfarande var en risk för mig, men framförallt är det att profitera på andra som då har tagit risken att vaccinera sig. För det är ju någonstans en demokratisk handling i min värld att göra.
Mm. Men du har berättat bland annat hos Malou på TV4 att det kunde vara kaos hemma hos dig som liten. Mm. Och då tänker jag så här, när man inte vaccineras, hur mycket beror det på liksom kaos och allmänt att man inte har koll på tider hos vården och sådär? Och hur mycket beror det på sådana just ideologiskt motstånd att nej?
Det här var inte enbart ideologiskt motstånd. Ideologiskt. För att det var kaos, men det fanns väldigt starka åsikter om alternativa livsval. Jag fick inte äta medicin, jag fick aldrig äta antibiotika som liten. Jag fick inte äta kött. Jag åt kött första gången när jag var 14. Så det fanns väldigt mycket liksom märkliga ideologiska liksom åsikter som inte var grundade i någon slags vetenskap, utan det var liksom en slags, som man då kallade det, i alla fall på Lidingö där vi bodde då, så var det salongsvänster eller adelsvänster. Nu var vi absolut inte adliga på något vis, men det fanns liksom som en lyx att ta sig, att vara väldigt alternativ och stå utanför systemet. Men däremot så tror jag så här, hade det bara varit kaos, då hade ju liksom läkarna och skolsköterska och barnläkare fått bestämma.
Men det här är ju då saker som måste satt djupa spår, att du var borta från skolan så länge, att du fick mässling, kikhosta. Blev du en outsider av det här liksom även?
Ja, men jag blev faktiskt sätt? Det under den, jag bodde på Lidingö mellan när jag gick i 1:a klass och halva 5:e klass. Och då var jag borta under väldigt stor del av 4:e klassen. Och sen efter halva 5:an, då bestämde sig faktiskt att jag skulle flytta till mina morföräldrar ute på landet. Så då bytte jag skola och då fick jag liksom en ny start. Men jag tror aldrig jag hade klarat att liksom hämta hem mig själv och det utanförskapet faktiskt. Det är intressant att du säger det, jag har inte riktigt pratat om förut, men att just att jag behövde en ny start. Och sen fick jag åka till mormor och morfar på landet och mer än leva ett helt vanligt liv, liksom, med väldigt mycket struktur och ordning och ja.
Nej, men för det är ju de här sjukdomarna, det är ju inte bara att man blir sjuk, utan det är också allt man missar under tiden som man är långvarigt sjuk, som just i en viktig barnperiod av ens liv när man ska lära sig grejer, få kompisar och sådär. Det skapar ett alternativ, man skapar ett outsider-liv lite grann.
Det tror jag också, också man ser sig som den sjuke. Det är också det
gjorde
som jag
du
tror
det?
Ja, det gjorde jag verkligen. Ja. Och jag tog lång tid innan jag liksom vågade. Jag var ju då gymnast, jag är en gammal idla flicka om du vet vad det är.
Ja, absolut. Ja. De här bollarna man
precis.
Står.
Precis. Men det tog lång tid innan jag vågade liksom gå tillbaks till idrotten i skolan. För jag var liksom rädd att använda kroppen, jag var rädd att använda lungorna. Jag tyckte att det pep när jag sprang och då var jag ändå egentligen i ganska bra fysisk form. Men det blev liksom, det satte sig mentalt väldigt mycket på det där. Så att, jag tror att det är väldigt, väldigt destruktivt, väldigt onödigt. Och det får efterföljande sjukdom. Och jag kan fortfarande idag känna ett motstånd mot att gå ut och springa. Även om jag vet att jag mår, det kanske många gör. Men mest för att jag kan känna att jag kanske inte klarar det här. Men, ja.
Så det har satt djupa spår kan man säga hos dig det här då?
Ja, det tycker jag. Och jag tyckte framförallt också den här att inte låta mig äta kött var också en sån här dum grej. För det skapade ett väldigt onödigt utanförskap. Idag är det liksom väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Men då var det ganska jobbigt att ställa sig i skolmatsalen och alltid få den här specialtallriken. Och sen lite från mattanterna då som suckade och sa, nu var jag tvungen att göra en ny, egen mat bara åt dig. Vilket jag gjorde att jag fick i för sig förmodligen väldigt mycket bättre mat. För de lagade ju min mat där. Men det var ändå så här, det blev lite jobbigt liksom. Ett ofrivilligt utanförskap. Ja. För när det är en sak att själv vara den som säger jag vill inte äta kött och göra ett eget liksom, statement i det. Men att liksom bli liksom puttad in i det tycker jag är en onödig väg. Som man ska inte behöva ta den som barn.
Mm. de här erfarenheterna som du bär med dig, vad har de lett till för, hur gör du själv med din egen familj?
Jag har till exempel varit väldigt noga med att inte göra mat laddat, till exempel. Jag har varit väldigt noga med att följa läkares ordinationer. Alltså om en läkare säger någonting så litar jag på vad den personen säger. Jag kan gärna be om en second opinion från en annan läkare, men jag går inte alternativa vägar. Sen ser jag till att vara väldigt påläst. När jag till exempel själv blev gravid så insåg jag att jag inte visste någonting om min egen liksom, medicinska historia, hur min mammas förlossning hade sett ut, så jag bad att få ut hennes alltså min egen förlossningsjournal från när jag föddes. Och då visade sig att jag hade som var en ärftlig form av havandeskapsförgiftning som heter hepatos, alltså en leverpåverkan. Så det var också ganska bra att känna till, för det var en väldigt farlig havandeskapsförgiftning att bära på när man har barn. Så att jag har alltid varit väldigt noga att läsa på, för det var nog det som provocerade mig också mycket av min uppväxt, att det var väldigt mycket ideologiska åsikter som inte hade någon som helst vetenskaplig grund. Och ja, så är jag nog ganska påläst idag.
Och hur har
det,
gjort?
Det är också mycket lättare att vara påläst.
Ja, det finns mer information.
Säga, ska inte.
Har du haft någon uppgörelse med din mamma om allt det här liksom, och frågat varför blev jag inte vaccinerad?
Nej, alltså vi bröt ju faktiskt kontakten helt från att jag var 14, och sen pratade vi aldrig mer med varandra. Och sen så gick hon bort 2014. Så att det var ju inte så mycket mer att göra då. Men jag tror inte riktigt att det fanns utrymme för det. Jag tror inte riktigt att det var... Tyvärr var den relationen inte en sån som riktigt gick att ifrågasätta heller. Utan det var som det var.
Det var som det var, ja. Ja, det är vi många som får leva med.
Precis. Ja, och ibland kan det vara lite skönt att tänka och luta sig mot också. Att nu var det här var den relationen som blev. Och så såg den ut. Och så har jag andra relationer som är väldigt mycket bättre istället. Och det är också skönt.
Och hur har du gjort nu när det gäller dina egna barn och vaccinationer?
Ja, det är självklart för mig. Alltså, absolut självklart. Och jag menar, det var klart att det var lite... Liksom, det är alltid en oro att man ska få vaccination idag. Så fick Kalle lite feber sen i dygnet efter. Och man var alltid lite rådnad där. Och de tyckte det var läskigt. Och min dotter bland annat hade sprutskräck. Så hon vägrade att vaccinera sig i fjärde klass. Och då så sa skolläkaren faktiskt att nu tycker jag att nu väntar vi. Så hon får vaccinera som ett halvår istället när jag kommer tillbaka. För att det här kommer bara skapa ännu större trauma. Och då var jag nästan såhär, jo hon måste vaccineras! Bind fast henne! Men det var faktiskt läkaren som sa det att nej, nu väntar vi ett halvår. Så hon fick vaccinationen, men lite senare. Hon behövde liksom lugna ner det där. Men så man får hitta olika vägar hela tiden. Hur man än gör som förälder så går det åt helvete. Det är bara att konstatera.
Du, vi pratade här lite grann innan intervjun. Både du och jag har skrivit om vaccinationer på Instagram. Och man får ju rätt mycket reaktioner. Vad har du fått för reaktioner?
Ja, jag var ju väldigt noga med att gå ut. Jag tänkte för att det var ganska viktigt att jag gick ut och berättade i min egen historia. I och med att jag då inte fick möjligheten att bli vaccinerad. Vilket jag tycker är ganska viktigt att belysa. Att så här, frånta inte barnen deras rätt att liksom ändå slussas in i ett ganska tryggt system. Men i mitt fall just nu när jag gick ut på Instagram så var det ju en hel del följare som också, eller en hel del, det var några stycken som sa, men jag blev inte särskilt sjuk när jag fick corona, så jag tror inte att jag är i riskgrupp och jag träffar ingen annan i riskgrupp, så att det finns ingen anledning för mig att vaccinera mig. Då vet man själv att det här är en ganska välutbildad person som jag känner till, som har borde veta bättre, kan jag tycka. Men vaccin väcker ju åsikter. Det väcker ju känslor. Jag tror att det är många som blir provocerade av att tvingas in i en fälla. Eller folla, inte fälla, utan folla. Tvingas göra någonting som de själva inte får ta beslut om. Det tror jag är en del. Och det kanske är något. Samtidigt så är man i Sverige, vi är vana vid att göra som vi sägs åt att göra. Alltså, vi gör ju det.
Nej, för att jag är ju absolut vaccinförespråkare, men om jag ska försöka förstå den andra sidans bästa argument, så skulle jag kunna säga så här, att man tycker att man tar in en liten del av ett virus som är skadligt utan att man är sjuk i kroppen för att skapa den här reaktionen. Men då har man ju inte tänkt på att det lilla delet är inte verksamt i sig själv, utan är så att säga helt avladdat. Och så det är som du säger, det är väldigt viktigt med kunskaper, väldigt viktigt med fakta.
Ja,
och inte ha så mycket, inte vara så ideologisk kring det, utan just vara kunskapsbaserad kring det.
Precis, därför att jag upplevde också, framförallt av de kommentarerna jag fick, så var det ganska privilegierade människor som hade just de här åsikterna. Jag har gammal kompis som är IVA-sköterska. Och hon sa att det är ett jävla liksom, ovett att gå runt och säga att jag inte tänker vaccinera mig. För att jag som IVA-sköterska har inte ett val. Jag måste vaccinera mig, annars dör jag. Mm. Så att det är också det är en lyx att ta sig att säga, nej men jag har faktiskt ingen lust att vaccinera mig. Och jag, framförallt var det en som skrev, jag lever 100% ekologiskt och hälsosamt. Ja, men vad har det med saken att göra? Alltså det blir ju så, det blir väldigt, eller så här, jag yogar varje morgon. Jaha, gör du, vackert för dig. Men du måste ändå vaccinera dig, din jävla åsna. Att det blir ju någonstans ändå en ganska liksom, grundsyn på det. Och att man inte förstår att vi gör det här för att vi lever i en demokrati och vi vill uppnå någon form av medmänsklighet. Liksom. Det är ju att ta ett samhällsansvar som den enskilde individen.
Mm. Mm. Du är ju författare och van att titta på samhället, vad folk håller på med under ytan liksom, och fundera över det. Både mörker och ljus i mänskligheten. Vad sätter det här corona, vad sätter igång för krafter i vårt samhälle? Vad tänker du?
Djupare klassklyftor, skulle jag säga. Alltså klassskillnaderna blir ju ännu större och tydligare.
Mm. Berätta.
Nej, men allt från hemmastudier, alltså distansundervisning för barn, eller inte barn utan ungdomar skulle jag säga. Jag menar, våra barn har lyxen att ha varsitt rum med en dörr som de kan stänga om sig. Vi har fungerande jättestarkt och bra internet, de har varsin dator, de har en telefon, de har alla möjliga liksom, attiraljer för att klara av sina distansstudier, men kanske gör det med varierat resultat ändå. Då tänker jag mig att man lever när man har tre syskon i samma rum eller ännu fler, man har ingenstans att ta vägen. Man kanske inte har ett fungerande internet, man kanske inte har en dator som är hel, man kanske har en trasig dator eller alltså det finns så många olika aspekter i det här och sen också vad det utanförskapet gör, för mina skolan blir ju också. Alltså vad som är så fint med att vad skolan är, det är också en, det lilla demokratiska samhället. Skolan är en fredad zon där vi liksom får vara bara elev. Det blir inte de vi är hemma. Så det, för mig, hade jag haft distansstudier under min uppväxt, så hade det varit en hel, alltså en fullständig katastrof. Jag hade inte överlevt det, jag är ganska övertygad om. Och jag tror att det här är det, våld är som i nära relationer ökar ju lavinartat. Vi ser att liksom, de liksom, djupare depressionerna hos ungdomar ökar också extremt mycket.
Självmorden hos unga har gått upp med 40% i Storbritannien. 40%.
Alltså det är så fruktansvärt så att det är. Och jag kan se det. Jag kan förstå hur det här liksom, varför det blir så. För det blir en så stor psykisk stress på de här ungdomarna som är helt orimlig. Det var faktiskt en lärare jag pratade med som jobbar på gymnasiet. Och hon sa det att det hade varit bättre att sätta barnen i skolan och oss lärare på distans. Mm. Det hade varit liksom mera fungerbart. Mm. För som det är nu, barnen klarar inte den här isoleringen. Mm. Liksom. Eller barn. Jo, men jag måste säga, jag tycker faktiskt en 17-18-åring är någon form av ett barn ändå. Det är inte,
det är klart att de är.
Ja. Ja. Så det tycker jag. Och då blir klassskillnaderna extremt tydliga. Mm. Faktiskt. Mm.
Och jag tänker också på hela vår förmåga att lära oss. Den är utbyggd för att vi ska kunna lära oss av människor vi träffar som vi tittar på i ansiktet. Mm. Och vi säger saker och så reagerar de. Var det här bra? Var det här dåligt? Det här anonyma kommunikationen via en dator. Det kan vara lite grann. Men att göra det till hela lärandeprocessen känns ju. Vi tar något från barnen och ungdomarna i detta. Vi gör det.
Min dotter fyllde 17 år igår. Mm. Och så skulle hon sjunga för henne på Teams-möte då. Och så spelade hon in det. Alltså det lät ju som ett gäng så här brunstiga sälar som låg. Det gick inte att höra vad folk sjöng. Och det blir ju väldigt, nu var ju det en ganska komisk situation och någonting lite lättsamt. Men det finns ju någonting i det här som är ganska djupt tragiskt. Jag tror att det är den ungdomsgenerationen som verkligen kommer få ta den stora smällen. Och jag har en son då som tar studenten i vår. Sen kanske jag inte är jätteledsen över att studentflaken uteblir. Det är ingenting jag kommer sörja. Och det kanske blir lite lugnare med studentskivor och sånt. Men det är ju ändå någonstans, det kommer ju vara 1,5 år av hans totala utbildning i gymnasiet, det är ju liksom, det är ju bortraderat egentligen. Mm. Jag tror inte han har lärt sig någonting egentligen med de här. Mm. Men nej, så det tycker jag är djupt tragiskt. Och sen så som sagt, hur klasskillnaderna bara blir liksom djupare och djupare. Och det är väl också en sån grej som blir med när det gäller vaccination, att det är lätt för någon i en liksom privilegierad situation att säga att man inte vill vaccinera sig, för man kanske inte behöver, men väldigt många yrkesgrupper har inget val.
Du är utbildad hälsopedagog och har alltid älskat att träna. Hur tränar du idag? Vad sysslar du med?
Ja, jag tränar med någonting som heter Megaformer, som är en pilatesmaskin som är ganska avancerad, men den är...
Man är det med... det som ser ut som en sån där gammal sträckbänk under spanska inkvisitionen?
Exakt så. Det ser det ut som en tortyrmaskin. Ja. Ja. Det gör jag 4-5 dagar i veckan. Ja. På morgnarna. Jag tränar allt på morgonen. Så jag börjar alltid med att gå en promenad med hunden ungefär en timme, och sen så går jag och tränar. Och sen så, antingen så gör jag det tillsammans med min man också en gång på helgen, eller så springer vi.
Du får in honom i det här instrumentet också?
Han tycker det är jättebra. Det är värsta träningen han har gjort. Ja. Alltså vi har, det finns ju ganska mycket, många elitidrottsmän som går på de här träningarna, så det är fruktansvärt jobbig träning. Men jag har diskbråck, och så sa de till mig att nu måste du operera, eller så får du börja träna bålen. Och det var 4 år sedan. Mm. Så nu har jag, känner inte av mina ryggproblem. Det låter som en sån här religion, men jag är, och det är väldigt, jag är inte så förtjust i yoga. Jag klarar inte riktigt, jag blir ganska arg av yoga. Många säger att det är då du behöver det, men nej. Och yoga är inte riktigt lika stärkande muskelmässigt, men det här är fruktansvärt jobbigt.
Det här är fruktansvärt jobbigt, ja. Har man musik till? Eller är
det är musik, och det är ungefär 10 maskiner i en stor sal. Ja. Så det blir ändå som en ganska personlig träning, men, och sen blir det för mig väldigt meditativt. Men jag är ju en sån som jag tycker också att det är meditativt att springa till exempel. Jag gillar ju den, jag behöver, ja. Så jag är väldigt förtjust i, om jag fick välja så skulle jag utöva fysisk aktivitet kanske 3-4 timmar om dagen. Men det hinner jag inte.
Det hinner, du måste ju göra lite annat också.
Jag vet, det är för jävligt. Ja. Ja.
Du drabbades av akut järnbrist nyligen, vad var det som hände?
Ja, det var intressant. Jag har aldrig haft det tidigare, så jag var väldigt chockad. Men det visade sig, jag har ju då haft magkatarr under massor av år fram och tillbaka och ätit någonting magsårsaktigt som heter omeprazol och hört att det är inget farligt. Men det har gjort att den lilla medicingrunken gjorde att jag inte tog upp järnet särskilt bra. Så att helt plötsligt i höstas så visade sig, och jag var väldigt trött i somras. Orkade inte riktigt springa, orkade inte träna. Och min man tyckte att jag var väldigt behaglig. Jag var väldigt lugn, jag var lite däst. Liksom.
Lite däst, så att, ja.
Jag gick helt ofrivilligt upp i vikt och kunde inte riktigt förklara, för jag gjorde ingen större förändring liksom heller. Så att det var ju att kroppen bara stängde ner totalt. Och sen så åkte jag och gjorde en hälsoundersökning, och då visade det sig, för jag skulle ju faktiskt göra en sån här hormonell utredning. Och då visade det sig att jag hade då en järnvärde på 3,4 och man ska ha 120. Och 2,5 så sa sköterskan, då kan du få hjärtstopp.
Ja. Så det var bara åka in på temat att det är bra att kolla upp saker.
Ja, väldigt noga. Så att efter det så fick jag dubbeldos järndropp rätt in i kroppen. Och sen var jag ju väldigt pigg och jobbig. Och sen drog jag iväg på ett hälsohem efter det. Och åt bara föda som växer ovan jord.
Levande föda?
Det heter levande föda. Ja. Ganska radikalt ställe. Ja. Man tar lavemang varje morgon.
Grattis.
Och sen så efter det så tar man vetegrässhots både oralt och upp i där bak.
Det måste du beskriva. Ja. En vetegrässhot i baken.
Ja.
Jag förstår. Ja. Och vad gör man, hur får man in
det? Då ligger man med det där vetegräset upp i rumpan i ungefär 20 minuter. Sen ska det ut. Också, ja.
Vi kan nästan inte ens föreställa oss.
Och dessutom så det är ganska tekniskt att fixa det här själv. Liksom,
med är det alla, man liksom själv som sätter in det? Eller precis, är det en stackars människa
och du ska
som
ha
det som jobb?
Här, en liten sån här pumpdosa, du vet, som en sån här liten gummi... tuta som du ska först suga upp vetegräset med och sen ska du spruta upp det och så. Det var väldigt avancerat allting. Och sen förespråkade de tarmsköljningar. Det är ju lite av och på där om man tycker att det är...
Wow, det är både lavemang och tarmsköljning och vetegräs. Det är ju liksom rätt hård belastning på tarmen, om man säger så. Mm,
och det är ju lite olika skolor där, fick jag höra, att man, om tarmsköljningen är bra, för att man tar ju bort de naturliga bakteriefloran. Mm. Men jag tänkte, jag går all in, så jag körde 2 grovtarmsköljningar på 10 dagar. Men jag kom tillbaka som en ny människa, kan jag säga. Jag är då inte så, på grund av min uppfostran, jag är ganska kritisk mot alternativa saker. Men det här satte fart på sakerna, kan jag lova.
Och det kan ju vara en kort boost sådär, att boosta om. Man har ju det här med också liknande system. Så,
ja, men jag tror det. Och sen så, det handlar mycket om oss. Alltså, jag tog tillfället att vara ute och gick med hunden. Jag tror jag gick så 30 000 steg om dagen. Var ute i friska luften. Fick mycket sol. Alltså mycket dagsljus. Jag är ju dagsljusfanatiker. Mm. Jag tror ju väldigt mycket på dagsljusets effekt. Ja. Och så det tyckte jag var intressant. Så efter det så mådde jag mycket, mycket bättre. Mm. Och sen var det intressant, för att efter det här så min ämnesomsättning blev en helt annan. Och det har ju också att göra med att hjärnet kom tillbaka, såklart.
Satt igång systemet, ja. Jag tänkte höra bara slutligen med dig. Du är ju författare och sitter hemma mycket och arbetar, skriver. Mm. Mm. Och det är ju många nu som under corona har liksom gått från en tillvaro där man går till ett kontor och dras igång liksom av alla andra och allt som händer på jobbet till att nu sitta hemma. Och har ganska svårt att hitta rutinerna i det här hemarbetet. Hur får man till en bra arbetsdag mitt bland tvättkorgarna och gamla sunkiga brödsmulor ute i köket och allt annat som behöver fixas och dammråttor och grejer.
Mm.
Det blir liksom, hur får du till din dag?
Ja, numera har jag ju kontor, men jag sitter ju faktiskt hemma en hel del också. Och framförallt har jag varit tvungen, under våren var jag ju tvungen att vara hemma hela tiden, för jag var tvungen att ha koll på att mina 12-åringar loggade in på sina lektioner. Faktiskt. Men jag säger så här, det är militärisk disciplin som gäller. Jättetråkigt. Men
och vad betyder det då?
Det betyder att så fort du sätter ner dina båda fötter på golvet nedanför sängen, så ska du bädda sängen. Bädda sängen.
Det innan låter du som en sån amerikansk general jag läste.
Exakt,
en bok
det var det jag menar, militärisk disciplin.
Make your bed first. Ja.
Mm. Mm. Alltid bädda sängen det första jag gör. Som en liksom, så här rigid rutin. Sen får du gå in i badrummet, utför toalettbestyr och så borsta tänderna. Du borstar tänderna innan du äter frukost. Sen kan du äta frukost. Och sen så får du gärna äta frukost och sen ska du duscha. Du måste ta på dig vanliga kläder. I kläder med resår i midjan.
Myskläderna är bannlysta.
Jag tror faktiskt det. Och sen så ha alltid minst en promenad om dagen.
Mm.
Det är liksom det. Och det här, man kan inte rucka på de här grejerna. För så fort man, de gångerna jag har liksom hasat runt i morgonrock, det är inte så att jag får någonting gjort den dagen.
Nej.
Morgonrocken är bannlyst. Liksom.
Mm. Så det som skapar, man ska skapa liksom en slags ett schema för dagen, det är det du...
Ja, och då kan man tycka att det är lite larvigt med någonting som att bädda sängen, för vadå om jag ändå vill gå och lägga mig igen sen. Jo, men gör det då, men lägg det ovanpå överkastet. Alltså det finns någonting väldigt psykologiskt viktigt i det här.
Mm. Att dagen har börjat, ja.
Dagen har börjat, nu är sängen bäddad och det liksom. Jag bäddar ju hundens säng också.
Har hunden täcke och sådana grejer i
sin? Hon har en täcke i sin säng.
Åh, mysigt. Nu ligger hon och sover lite.
Så nu sitter hon och stirrar innan jag har bäddat henne, fixat täcket, så vet hon att hon får inte gå och lägga sig igen först det är klart där.
Du, och vad jobbar du på just nu? Du jobbar på din nya historiska roman, det låter jättespännande.
Mm.
Kodknäckarna under andra världskriget.
Mm.
Mm. Jag hade faktiskt, min pappas kusin var involverad med dem.
Mm.
Ja, han, precis. Och jag har träffat dem i England som höll på Bletchley Park.
Ja, precis. Ja. Ja.
Så det här är intressant. Vad kommer hända med dem?
Ja, det är nu sommaren 1941 har jag kommit fram till. Och det var en av våra absolut varmaste rekordsomrar, ska jag säga. Och det var ganska mycket som hände i Sverige då. Och ransoneringarna tog ännu större fart. Man var tvungen att ransonera ännu hårdare. Och man uppmanades att odla mycket själv så man skulle slippa svälta till vintern. Det var inte helt olik den tid vi befinner oss i nu. Starka restriktioner, förmaningar om att inte bunkra, vara en god medmänniska, inte hitta på rykten. Det var väldigt mycket kampanjer som läser dagstidningarna från den här tiden varje morgon. Och då står det faktiskt en annons varje morgon att tro inte på illvilliga rykten och skvaller. Far inte med osanning, utan var noga med vilka rykten du sprider vidare.
Mm. Det kan låta som en bra devis även för vår tid och också för vaccindiskussionen.
Väldigt mycket.
Ja. Mm. Denise, tack för att du ville komma.
Stort tack för att jag fick vara med.
Ja, trevligt, härligt att höra. Och Stina. Vi tackar dig också. Stina har nu intagit...
Hon har helt checkat ut.
Hon har checkat ut. Brukar hon vara så lugn under intervjuer?
Ja, hon är väldigt... Hon kom färdigdresserad som tvååring till oss. Mm. Så det är väldigt lyxigt.
Hon är en perfekt intervjuhund.
Ja.
Ja, Carina, vad säger du här? Två otroligt intressanta perspektiv. Ja.
Vilket avsnitt! Ja. Jag känner mig berikad på en rad olika plan. Dels en sån kunnig person som Jan Albert, som har gett nya perspektiv. Och sen Denise Rudberg som är så mångsidig i sin hälsoresa.
Ja, verkligen.
Och delade med sig då av, som ni hörde här. Det har varit både roligt och intressant. Så jag hoppas att ni lyssnare ska tycka det också.
Ja, ja. Men en sak som jag tänker på, det är också det här att när många människor grips av väldigt starka känslor, som det har varit här, så är det lätt att liksom bara bli känslomässig.
Ja.
Och hur viktigt det är att ta några djupa andetag och vara förnuftig och att liksom skaffa fakta, tänka efter, vi får vara rädda, vi får vara oroliga och det ska vi vara. Det finns många anledningar till det nu, verkligen, men rädslan får inte bli större än vår klokskap.
Och att tillsammans är vi starka.
Ja, tillsammans är vi starka.
Vaccin är en solidarisk handling.
Ja, och är framtagen genom en gigantisk världsinsats, kan man säga.
Ja, och det tycker jag verkligen också att vi har fått lära oss om här idag, vilket som du säger, vilket mirakel det är att vi redan faktiskt har ett vaccin som har rullats ut i Sverige, och nu hoppas vi att det bara ökar så att allt fler kommer få det.
Ja, precis. Och vi får bara önska alla som lyssnar att stay safe, stay sane, som man säger.
Stay sane, stay safe.
Var trygga och var vettiga i detta.
Och ta hand om varandra, prata med varandra varje dag, helst med era nära och kära. Det tror jag är jätteviktigt också.
Och också med det här som Denise Rudberg sa, väldigt intressant från andra världskriget, att inte sprida på Facebook eller sociala medier massa konstiga rykten, utan se till att det är faktabaserat det man
delar. Verkligen.
Så det är en bra. Hej då.
Hej, vi hörs snart igen.
Ja, vad beställde ni till middag?
Jag beställde en tagliata.
Med vadå?
Entrecote. Jättegott skulle det bli.
Ja, och du?
Och jag beställde en carpaccio och sen lamm.
Lamm, vet du att jag lagade en svamplatte till pappa på ett svamppulver. Vad tycker du om det?
Nej, det låter sådär, måste jag säga. Jag är nog inte jättetaggad på att testa den själv.
Greger, vad är the verdict?
Sonen har helt rätt. Det gick ner.
Det gick ner?
Ja, det gjorde det. Men... ett glas rött sitter mycket bättre.
Ett glas rött sitter bättre?
Ja,
ja, men det är väl det du har framför dig just nu?
Det är precis det jag har framför mig.
Ja.
Så att det är belöningen.
Det är belöningen. Det kanske inte blir så många fler svamplattes.
Jag tror inte det då. Faktiskt inte. Nej, men det var inte gott.
Vi får kalla det för den första och den sista.
Ja, men vet du vad? Jag brukar ju faktiskt haka på det mesta du gör. Men det där var inte gott.
Där gick gränsen.
Nej, jag vet inte om det är det. Men det var inte gott. Jag tycker inte det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.